Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Du lyssnar på podcasten Samtal, en podcast med fokus på fria samtal. Den här podcasten presenteras av tidningen Bulletin. Om du vill få tillgång till Samtal 7 dagar före alla andra så kan du gå in på www.bulletin.nu och bli prenumerant. Då får du också ta del av hela Bulletins premiumutbud. Kom ihåg att Bulletin också finns som app till både iOS och Android. Länkar hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på min hemsida www.samtal.ax. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt och jag tar tacksamt emot tips ifall det finns någon du vill höra i podden. Idén bakom podden är att fokusera på fria samtal. Jag tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och jag vill uppmuntra dig som lyssnar att exponera dig för samtal med någon du inte håller med. Jag heter Jannik Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Johan Pensar är skärgårdsbo, lantbrukare och småföretagare. För några år sedan lämnade han och hans fru Stockholm för Roslagens skärgård. Målet var att utveckla en skärgårdsby, någonting som på grund av offentlig sektor och byråkrati visade sig vara svårare än han trott. Välkommen till podcasten Samtal, Johan Pensar.
Tack så hemskt mycket, Jannik. Kul att få vara med på Samtal över länk så här. Så det ser jag verkligen fram emot.
Ja, alltså tekniskt sett så skulle vi ju kunna ha gjort det här face to face, eftersom jag ganska ofta kör genom Roslagen. Du vet, Ålands färjorna går ju från kusten där. Men jag hoppas att jag får möjlighet att svänga förbi nästa gång jag kör till Åland.
Varmt välkommen att hälsa på. Det är ju en superfin del av skärgården som förr i tiden hängde ju Åland och Åbo, hela den skärgården ihop. Så det är ju verkligen busnära. Så det går ju både till Kapellskär och till Eckerölinjen som kört från Grisslehamn, tror jag. Så det är ju väldigt mycket, mycket trafik. Så varmt välkommen att hälsa på. Så tar vi en kopp kaffe och snackar lite skit helt enkelt.
Ja, då måste jag ju fråga det absolut viktigaste. Har du hästar?
Vi har 2 nordsvenskar som vi skaffade för 2 år sedan drygt. Och sen fick vi här till sommaren så kom Penny Pony från Skansen och anslut som är en liten Shetlandsponny. Så det är 3 hästar som lussar runt här och du är varmt välkommen och testa en ridtur. De är rätt roliga.
Då kommer jag att hälsa på dina hästar så kanske vi kan hälsa också. Det var Rickard Axdorff som absolut ville att jag skulle ha med dig i den här podden. Han är ju en kämpe för landsbygden och vad jag förstår så är du också en kämpe för landsbygden, men en annan del av landsbygden, det vill säga skärgården. Berätta lite, hur hamnade du i skärgården?
Ja, men det där är kul av Rickard för det första. Nej, men det var mer en slump att vi landade här. Både jag och min fru, vi letade efter en gård drygt en timme från Stockholm för att testa på det. Det slutade väldigt ofta med att vi begav oss iväg från Nacka eller Stockholm då, och begav oss ut i skärgården eller åkte iväg. Och så sa vi, men vänta lite, för både min fru och jag har haft, vi har ju tidigare haft fritidshus och liknande här i skärgården och i Roslagen. Så sa vi, men vänta, vad händer om man stannar kvar på söndagen och inte åker hem? Vad händer om man testar att köra en gård här? Och så började vi leta efter det, och det är ju rätt svårt i dagen. Eller även då, det här var 2014, väldigt svårt att hitta gårdar inom en timme från Stockholm. Vi kände att vi ville ha en fot i både och, det vill säga, vi var inte villiga att liksom flytta för långt, utan vi vill ha kvar en fot i Stockholm och samtidigt bo då och testa på och driva gård. Och av en slump så kom det ut ett objekt på Hemnet, och det var marknadsfört som ett fritidshus med lata dagar på bryggan. Men det visade sig att det var ju ett riktigt gård, ett gammalt skärgårdshemman från 1600-talet med 57 hektar mark och fiske och jakt och de här bitarna. Så det var ju precis det vi letade efter. Så gav vi oss ut, och sen så ledde det ena till det andra att vi slog till på det. Och vi hade ju liksom inte tänkt eller reflekterat. Alltså, vi hade väl gått i bilden att det är väl klart att Sverige som ett i-land, det är klart att saker och ting funkar i hela landet. Och, alltså såna här saker som stabil el eller att man kan ringa på telefonen, alltså tut i luren. De här baser med vägar och grejer. Vi hade ju liksom ingen aning vad vi gav oss in på. Eller alla blanketter med länsstyrelsen och såna här saker och tillstånd för djurhållning och allt. Utan vi gav oss in i den biten, och sen så upptäckte vi att väldigt mycket av det här fungerade inte. Det var väldigt svårt att få till utveckling och få göra någonting. Och då började vi sätta oss in i de här frågorna och tyckte att det ena var ju mer absurt än det andra. Och så har det växt ett intresse liksom för att, alltså det är självklart i vår värld, att man ska kunna bo och verka i hela landet och driva företag, att det ska fungera året om. Men där finns det liksom tydliga målkonflikter, lustigt nog, som vi har lärt oss då över tid. Och så har vi, det har lett liksom till en motreaktion då, till att ta fram en hel skärgårdsby och verkligen få ett lokalsamhälle att fungera.
Och hade ni någon erfarenhet av lantbruk innan?
Vi hade exakt noll, kan jag säga. Jag upptäckte att det här med kraftaxel till traktor fick jag lära mig tidigt. Det hade jag ingen aning om. Så vi hade ju ingen erfarenhet av varken djurhållning eller lantbruk eller någonting, utan glada amatörer med mycket, mycket envishet och mycket vilja. Och sa liksom, men vi utvärderar det här, ser hur det är. Och så upptäckte vi att det finns ju otroligt mycket fina bitar med lantbruk, och särskilt skärgårdslantbruk är ju väldigt speciellt. Så vi fann varandra där och upptäckte att det var ju himla kul det här.
Var ni praktiskt lagda då?
Alltså jag tror, många tror att det är jag, för det är alltid mannen som ska vara så här praktisk och mecka och doma, men det är ju faktiskt tvärtom i den här familjen. Det är ju Anna som är mekaniken och den praktiska, och jag är väl mera byråkraten, tror jag, i det hela. Så inte helt praktiska. Men man lär sig väldigt mycket, och man upptäcker ju saker som man kanske trodde att man inte kunde tidigare eller liknande. Men helt plötsligt så står man där och lär sig, för att man tvingas till att lära sig.
Mm. Ja, det har jag märkt, det här med att lära sig nya saker. När corona kom så flydde jag ner till svenska landsbygden nere i Småland, och då bodde jag ensam i ett hus. Och det jag fick lära mig av att bo ensam i ett hus är att saker går sönder. Och då kunde jag ta upp Facebook Messenger och ringa till min kompis Hadnes Jonas, för han är bonde. Mm. Och du vet, bönder, de kan ju allting. Mm. Och det var liksom, det var så en hydrofor som gick sönder. Och då bara kunde han berätta hur jag skulle göra för att fixa den. Exakt, det är att alla sådana grejer. Så att jag har lärt mig av att umgås med honom, har jag lärt mig allt möjligt. Alltså laga saker på bilar som går sönder och så vidare.
Det...
Ja, det är precis samma erfarenhet vi har. Liksom. Vad är en hydrofor för någonting? Jaha, det är den som håller vattnet. Jaha, man måste underhålla den och göra det här. Då. Eller vi brukar säga så här på skämt. Liksom, att människan är ju väldigt förändlig. Vi anpassar oss enormt snabbt egentligen. Vi hade då i början av de första åren så gick vi på isen och hade isränna som man körde då. Körde spark då på isen och höll på. Och vi sa det liksom, första gången känns det ganska onaturligt att knata ut på isar och gå över ett kort litet sund. Andra gången så tycker man, ja men det här är ju okej. Och tredje, fjärde gången så händer det en olycka eller någonting. Men sen så är det naturligt. Så tre veckor senare så är det ju som att det här har man ju alltid gjort. Och det är ju supernaturligt. Så det visar ju på hur människan är väldigt förändlig. Och vi anpassar ju oss ganska snabbt i saker och ting. Och att det är kul att lära sig nya saker. Även om det är lite jobbigt ibland. Så precis samma erfarenhet. Och jag vet, sånt som man inte tänker på när man bor kanske i lägenhet i stan. Eller hus i någon förort eller något. Att det mesta är ju serverat och fungerar. Man behöver inte hålla på och engagera sig i hur bussen går eller att det finns vatten i kranen och liksom, ja, sätter man på lampan så kommer det oftast el där. Alltså det är ju basgrejer som bara levereras.
Beror på var i Sverige man bor på om det kommer el.
Ja, men så är det ju verkligen. Så vi har ju verkligen fått, och det är väl så mycket i landsbygden. Så vi har ju trott där, i början trodde vi att vi var helt ensamma med de här problemen med att ambulans kommer inte fram. Det här är ju fortfarande Stockholmsregionen. Men så ju mer man liksom lyfter på det locket så inser man att så här ser det ut i Sveriges hela landsbygd och glesbygder, och det är ganska liknande problem man har. Så det var ju verkligen en upptäckt vi gjorde, och då också så här, jaha, men hur kan man få göra någonting åt det så att man får de här bitarna att fungera.
Och sen vill ni frälsa andra människor på skärgårdslivet, men då kom offentliga sektorn, jag tänkte säga staten, men kommunen, det är väl samma institution, bara det är lite mindre nivå.
Jo, men alltså låt mig dra bakgrunden bara så här lite snabbt. Nej, men i början, vi hade...
Du får dra ut det, vi har ju mycket tid, så du behöver inte göra det snabbt.
Nej men i början när vi flyttade in så var det efter en vecka hade vi ett lantmäterimöte. Vi hade ju alla hört talas om den här organisationen Lantmäteriet tidigare. Men det var något stormöte då för att diskutera vägarna här. Det hade varit en konflikt då i, jag vet inte, 50 år då mellan fritidsboende och bofasta, om man ska kunna få ha fordon eller inte och hur det ska gå då, såna här saker. Så då åkte vi in till Södermalm och lärde känna och träffa alla fastighetsägare här på ön, och det är ju 230 stycken fritidshus då, som har haft sommarparadis här sedan 60-talet, och så lite bofasta, men de flesta är ju ganska, alltså gamla eller flyttat härifrån då. Så vi tyckte det var väldigt lustigt sådär, att det var ju liksom vuxna människor som alltså förvandlades till små treåringar, och de ställde sig upp och skrek på varandra där och bråkade om hinkgrus. Det var väldigt sådär, vi visste väl inte riktigt liksom, men vad är problemet? Det är klart att man ska kunna ordna vägar och försöka få det här att fungera. Och det skulle överklagas då in absurdum. Så vi visste inte så mycket om servitut och fastighetsrätt och såna här saker när vi flyttade hit. Vi hade liksom, som jag tror många känner igen sig i skärgården och kanske som driver gård eller liknande. Det blir ju oftast markintrång eller folk som bygger brygger och det rörliga friluftslivet. Eller någon kanske liksom bygger en liten bastu eller bod eller någonting på någon annans mark utan tillstånd. Det är lite svartbyggen här och där. Så vi har ju fått lära oss den biten. Men i det här sammanhanget så var det... Då insåg man den här uppdelningen och började liksom sätta sig in i alla de här bitarna. Och i samband med det så var det, vi är alltså, jag kan säga, vi är 100 meter från fastlandet och drygt 34 meter mellan bryggspetsarna. Och det är ju ganska många fastigheter, så vi föreslog väl det ganska tidigt. Men det låter ju lite omständigt att gå på rutten vis och hålla på drunkna och köra isränna och spark och isen bär inte brister. Alltså det var verkligen... Vi kom inte iväg till dagmamma eller arbete eller någonting. Utan vi var ju fast här i någon vecka när det inte fungerade. Så då tänkte jag att det här kan man väl göra något åt, och föreslog då att ja, men vi gör en liten vinterbro över då och försöker få till det. Och tänkte att det var inte, i vår värld är ju inte det särskilt kontroversiellt, utan att man, det är alltså en flytbrygga på 34 meter som man kan lägga ut vintertid och promenera istället för att hålla på att drunkna och på tunna isar. Men det tog verkligen hus i helvetet, och det var liksom stora, ja, man stod och skrek på varandra, det var väldigt, väldigt infekterat. Och i samband med det så tog vi kontakt med Norrtälje kommun och sa att men hörni, det här fungerar ju inte, hur löser vi det här? Ja? Så vi höll på i 2,5 år. Det var liksom grundvattnet skulle ta slut, hela Sveriges kriminalitet skulle komma hit och jorden skulle i allmänhet brinna upp ungefär om den här flytbryggan kom på plats. Och det var ju många som inte bodde här som hade väldigt starka åsikter om hur det skulle vara och att det där aldrig var något problem. Men för oss som bor och verkar här får ju verkligen, ja, det blir enorma problem när infrastrukturen, sån här basal infrastruktur inte fungerar. Men efter 2,5 år så fick vi till den biten, och då tyckte ju samma människor som var otroliga motståndare till det här, vi startade liksom 2 föreningar och liknande, de tyckte sen att det här, det var ju bästa som någonsin hänt löpare. Så det visade väl lite av människan och förändring, att det kanske inte riktigt alltid så där på topp. Och i samband med den biten så tänkte vi att ja, men hur ska man lösa det här? Det ena är ju vinterbro, men vi kom ju fram ganska snabbt till att alltså precis som alla andra så vill man ju ha väg och, eller tillgänglighet hela året. Någon kanske kollektivtrafik, man vill ha uppkoppling. Och då tänkte vi, ja, men vänta lite, ska vi inte vi ta ett större grepp om det här? För det är ju bråk om parkeringsplatser och båtplatser och det ena med det andra. Det har liksom varit 50-60 år konflikter bakom det här. Så då gjorde vi som så att vi bjöd ut, vi har haft kanske 300 plus politiker då från lokalt, från kommunen, från regionen, från riksdag och liknande, och försökt förankra det här med en vision då hur man kan lösa det här i ett större grepp. Och det resulterade då att vi fick massa uttalanden och yttranden, och alla hade ju liksom högtidstalar om hur bra de här grejerna var. Men sen visar sig i praktiken när man då ska göra allt det här att alltså det är ju bara ord, och det är jättekul att sitta och diskutera och problematisera, men när det väl kommer till kritan så vill man ju inte göra det här från, i vårt fall är det primärt kommunens sida som sätter käppar i hjulet, men vi har ju försökt med de flesta myndigheter och instanserna för att få möjlighet att lösa uppgiften. Så det var en sån här kort bakgrund och historik och liknande så ungefär.
Och det var här då, för att jag läste att du har Johan mält kommunen, men det var en annan grej, om jag förstår det rätt.
Ja, men vi upptäckte vi ganska snabbt då, ju mer vi lärde känna Norrtälje kommun så var vi faktiskt väldigt häpnade. Man har ju haft folkomröster, man har lagt ner småskolor och såna här saker, och vi gick på lite möten och man skulle ha, det ska vara Sveriges populäraste landsbygd och skärgård och liknande. Och vi förankrade de här bitarna. Vi har fått från kommunstyrelsen att de tycker det är toppen med att bygga en bro hit, och toppen med mer bebyggelse, och man har besökt här och varit så himla positiv. Så när vi lämnar in en sån här planansökan som det heter, alltså man har ju fått väl lära sig väldigt mycket byråkrati i det här, som innebär egentligen att kommunen är ju de som bestämmer hur all mark och vatten ska hanteras. Så drog man ut på tiden i den biten. Så nu har vi faktiskt en ny JO-anmälan. Vilket, alltså, det leder ju ingen vart. Men det blir ändå en markering på att man får inte bete sig hur som helst som en kommun. Eller i praktiken får man ju göra det. Men det är då en JO-anmälan som har lett till svidande kritik mot Norrtälje kommun. Att man drar ut på handläggningstider. Och det är inte första gången för den här planansökan. Då, och man tyckte då att det var ju så mycket dåliga avlopp här ute, vilket det tyvärr är i många skärgårdssamhällen och liknande. Det är ju 60-tals standard. Och att det skulle ju liksom vara ett jobbigt för kommunen att reda ut de bitarna för all den bebyggelse de har tillåtit. Och det gav man då anledning till oss att vi inte får göra någonting. Och det tog en jäkla lång tid och massa yttranden och liknande. Och nu har vi en liknande situation när man gör det för 3 bygglov vi har lämnat in. Och det finns ju då att man ska göra det inom 4 månader eller Jag tror bygglov är 10 plus 10 veckor och bygga mellanför en gård är 4 plus 4 veckor. Så det är såna här generella tider som man har i PBL och liknande. Så det är väl sånt vi har fått lära oss. Så det stämmer att vi har skickat in 2 JO-anmälan varav en då har lett till svidande kritik.
Men det är liksom inte, det är inget tvunget att de måste åtgärda någonting om JO, alltså justitieombudsmannen då påpekar någonting, utan det är bara riktlinjer, eller?
Nej, men det blir väl mera, alltså jag tror det vi har upptäckt när det kommer till, alltså den här kommunen och Region Stockholm och i Sverige generellt, är att alla myndigheter och domstolar och liknande förutsätter ju att kommuner, de är ju jätteduktiga på det de gör. Och de gör ju aldrig fel. Och alla förväntar sig att det där fungerar. Men vad händer när det inte fungerar? Och då får ju inte det några konsekvenser överhuvudtaget. Och det innebär ju i princip att myndigheter och offentlig sektor, kommuner och politiker, de kan ju göra i princip vad som helst utan att det får några konsekvenser.
Och det finns ju heller ingen tjänstemannaansvar, det är väl också en annan aspekt i det hela.
Nej, men det finns ju inget politiskt ansvar heller, utan de duckar ju bara alla frågor. Och tjänstemännen, alltså, jag tror i Norrtälje kommun, då är det att det är politiker, alltså lokala förmågor och starka män som styr. Och så går tjänstemännen deras ärenden och gör som de säger, även då om de bryter mot lagen eller liknande. Så det är liksom dubbel problematik i det här, och det har ju inga konsekvenser. Det vill säga, det är ju bara vi som enskilda som blir lidande utav de här bitarna. Det kommer ju aldrig politiker eller tjänstemän behöva ta något ansvar för.
Mm.
Så vi har en situation då med, det är egentligen, ja, att Norrtälje har mest fritidshus i hela Sverige, och vi har en situation där, ja, men som vi beskriver som negativ särbehandling, det vill säga man behandlar andra ärenden på den här ön med bygglov och reningsverk och avsaltningsanläggningar och liknande. Men just när det kommer till oss, nej, men då ska man liksom inte handlägga dem eller bara säga nej till allting. Och det blir ju lite trist.
Vad tror du att det har att göra med då?
Nej, men vi har ju valt... Det kan man väl inte dividera, men vi har väl valt en transparent linje. Det vill säga, vi verkar inte det dolda, utan berätta faktiskt. Det här vill vi göra, för vi tycker att det är en bra grej att göra. Och så har vi tagit hit de här politikerna och kommundirektörerna och allt vad det är, och haft en aktiv dialog. Och sen när de bryter löften så skäms de lite över de bitarna och tycker det är jobbigt. Och sen ska jag säga att mitt i det, vi har hållit på nästan 6 år med det här byråkratin och de här samtalen och träffarna, då gick topplocket på mig och jag sunade till på de här bitarna. Så det har vi liksom inte förbättrat kommunikationen i det här.
Och det ni vill utveckla, kan du berätta lite om det? Om idén?
Ja, men i vårt, det är då 230 fastigheter som är ett omvandlingsområde redan idag. Det vill säga, de flesta är deltidsboende. Många flyttar ut och bor här permanent. Men de är inte skrivna här. Och det är ju glädjande. Det är ju många som är kanske pensionärer eller liknande som flyttar hit då och bosätter sig här. Ja. Men vad vi såg när vi tittade på demografi och liknande var att vi måste ju få in en föryngring. Det vill säga barnfamiljer. Och det passar ganska bra i den här målgruppen. Det vill säga, de som kanske har gjort en bra affär med lägenheter eller har någon villa, har det gott ställt, absolut. Försöka attrahera dem och liksom designa upp det livet som vi själva träffar på, i och med att vi är en av, jag tror det är 4 barnfamiljer i Norrtäljes skärgård som bor på öarna. Och vi är en av 15 djurhållare i hela Stockholms skärgård. Så vi har ju försökt att anpassa liksom den här skärgårdsbyn då, som är 27 villor, för ett liv som vi själva skulle vilja ha, med lite så här kontor, att man ska kunna gå iväg till någon kanske restaurang eller skärgårdskrog, att det finns bageri, man kan sitta där och jobba, kunna ansluta till skärgårdstrafik så att det finns kollektivtrafik, att det ordnas med vatten och avlopp, fiber, infrastruktur, väg. Vi tror ju även på en vägfärja eller en bro, eller har vi föreslagit att vi kan hjälpa till att finansiera då, så att man får tillgänglighet. Och sen kan man ju så, när det kommer till klimat och hållbarhet, ja, men vi ordnar att det finns laddstolpar på alla de här tomterna och att det finns liksom färdigt med fiber och allting är ordnat med den biten. Så slipper folk hålla på och trassla med de grejerna. Och så kan man ju bygga upp gemensam trevna med, ja, men gemensam fotbollsplan eller odlingslotter eller liksom, vi kommer ju fortsätta driva gården. Så vi har ju verkligen sett att det behöver vara en ökad bofast befolkning i det här samhället. Och det är liksom nyckeln till de här bitarna. Och då måste man modernisera. Därför de flesta vill inte gå runt och hämta hink för vatten eller hålla på och gå på is för att kunna gå och ta sig till skolan. Det fungerar liksom inte i praktiken. Så vi har ju försökt att ta ett större grepp om de här bitarna så att det blir mer samhällsutveckling.
Jag förstår. Och det här projektet då, ni har kommit så pass långt att ni har lämnat in till... alltså byggplaner till kommunen då?
Ja, men där tog det stopp. Vi lämnade in 2019 det som kallas för planbesked. Men när vi tittade på det så är det egentligen... alltså de flesta kanske styckar en tomt eller bygger ett hus eller liknande. Alltså då blir det sån här frimärkesexploatering. Men vi var ju ute efter samhällsutveckling. Och då kallas det för ett planbesked som egentligen är en karta och en skiss som säger här vore det lämpligt att göra bostäder som vi då hade förankrat med kommunstyrelsens ordförande och andra och fått besked att det här var ju positivt med översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner och all byråkrati kring det. Och den fick vi då, den det gjorde vi 2019 typ i midsommar och i samband med det så gick vi ut med det här offentligt under hösten 2019 och då började det rassla in massa intresseanmälningar. Så jag tror vi hade kanske 100 intresseanmälningar av barnfamiljer som började höra av sig som ville flytta hit. Och de tyckte det här var ett superschysst koncept. Men sen så drog det där ut på tiden. Så i mars 2020 då fick vi avslag då från kommunerna att inleda den här planansökan som inte är någon garanti för byggrätter. Det är ju att man prövar då och utreder sånt som VA, väg och vilka typ av byggnation. Och sen får allmänheten och politiker tycka till. Ja, men vi ska ha lite hyresrätter här. Eller ja, men det måste vara rött och vitt så att det smälter in. Eller här måste vi ha en joggingrunda eller någonting. Då kan man ju döma av alla de frågorna när man då tar fram en detaljplan. Och så vet ju alla som flyttar hit. Ja, men så här kommer det här området att utveckla sig över tid. Men det fick vi boom på och det var ju precis när covid kom. Det kom ju där februari-mars 2020. Och då fullkomligt exploderade i intresseanmälningen. Jag tror vi är uppe över 1000. Alltså det rasar verkligen in folk. Så vi var väldigt rätt ute men det verkligen exploderade efterfrågan över de här bitarna. Och samtidigt så fick vi då besked att nej men kommunen tycker inte att det är rimligt att vi får pröva och betala då. För att göra de här utredningarna. Så vi gick bet på den biten. Och så gjorde vi ett omtag 2021.
Var det tjänstemän eller politiker?
Ja, det var politiker framförallt. Som inte höll i. Och sen var det tjänstemän. Så jag menar, det är ju, man verkar ha någon förkärlek till att säga nej och förbjuda allting. Allting som innebär någon förändring blir ju jobbigt.
Och ja, så det är ju därför det är, du vet, att få bestämma över andras liv. Finns det någonting bättre än det?
Ja, men det är ju verkligen det man älskar. Och sen ska man ju komma ihåg att de flesta fritidsborna, de börjar ju överösa med brev och säga det här är ju hemskt och förstör ju liksom vårt semesterparadis. Och börjar ringa och dra i kontakter. Och de flesta som har ett fint ställe i skärgården, kanske bor i Djursholm eller Täby eller inne i stan. De är ju ofta ganska bra på att uttrycka sig och liknande så, och har mycket makt. Och inflytande. Det finns ju alltid från statssekreterare och annat här. Så de har ju påverkat kommunen och det här måste ni stoppa och förhindra för det förstör verkligen för mig. Så det har ju verkligen lyckats får man väl säga. Vilket gjort då att då har väl de här lokala politikerna blivit rädda. Man är väl rädd för sin egen karriär eller någonting och det är ju roligare att säga nej och förstöra. Så det har ju verkligen varit en negativ kampanj emot de här bitarna.
Och det var det här ni anmälde JO till, eller till JO?
Det var själva planansökan och sen så tog vi ett grepp och sa, men okej, Hur gör vi nu? Är det inte bara mycket rädsla för förändring? Vi hade ju den här vinterbron då som liksom nära i minnet. Och då tänkte vi att ja, men, om vi kommer igång liksom och visar på att det här inte är så farligt med ett par hus och folk börjar flytta in och det sker en förändring, så kanske det kanske visar sig att det här är inte så farligt som folk tror. Så då skickar vi in det i februari, alltså så här superbra. Och då börjar också de här, det kommer ju såna här överklagan. Det kan ju få folk som kanske har en fastighet 4 kilometer bort som skriver nej, liksom, det här förstör alltihopa och hej och hå. Så det är ju en ganska lustig situation, och då har vi kommunen reagerat på det. De ringde upp handläggaren, ringde upp min fru Anna och sa, ja men du, chefen sa till mig att sluta handlägga eller bara göra avslag. Och det var i april eller någonting i år. Och efter det så hörde vi i princip ingenting från kommunen då. Så det var ju så lite lustigt. Då har vi JO-anmält den incidenten också. Som förvisso kanske inte leder någonstans. Men vi tänkte att det är ju enda legala möjligheten vi har för att kunna få framföra kritik.
Mm.
Det vi pratar om är alltså, ganska smakfull bebyggelse. Det skulle ju liksom bli bra att ordna till exempel vatten, sanitet, vägar, fiber, skärgårdstrafik, tillgänglighet hela året, som man slipper liksom vingla runt i en gammal tvåtaktare, och liksom många är ju äldre och kommer inte fram längre. Så det skulle ju höja deras fastighetspris och öka levnadsstandarden. Så det är ganska basala grejer som vi pratar om. Men det blir ett himla ståhej om de bitarna. Mm. Och vi pratar, det här är alltså på egen mark. Det är utanför strandskydd. Vi har alla liksom tillstånd och utredningar. Har haft superduktigt team som hjälpt till att ta fram all teknisk information. Vi har jobbat med Andebusgruppen för husbyggnationer. Så här, superfina hus och stark efterfrågan, men uppenbarligen så vill ju inte, alltså man vill, allmänheten eller staten vill ju inte tillåta bostäder utanför tätort, är det enda vi har tolkat in det här.
Mm. Och i vilket fall var det du du blev dömd, eller du blev, jag vet inte om du blev dömd, men du blev polisanmäld i alla fall för att skicka en bild på en pistol till en politiker i Norrtälje.
Ja, och det var ju himla olyckligt, och jag tycker det var mycket frustration i det här. Vi har ju lagt ner väldigt mycket pengar, tid och energi, och de här människorna har ju varit ute och lovat oss massa saker, och så slänger man oss under bussen som vi uppfattar det. Och då fick jag, så var det covid, helt plötsligt är det ett Kina-virus mitt i allt det här, man drar bort den här vinterbron, och då fick jag ett psykbryt, och det var faktiskt fel bild, det var en bild på ett risigt avlopp, men det råkade bli fel bild och pistol, vilket är lite olyckligt. Och sen till det var det då ett antal kvädesord som var en reaktion på att det här inte fungerar.
Blev
så
dömd
den, och den ska prövas här till hösten. Det finns ingen dom eller någonting, men det var samma dagen efter så skrev jag ursäkta, förlåt liksom. Det är bara så himla mycket frustration det här när det är så många som jobbar så aktivt för att förstöra för de här bitarna, så var det en reaktion på den biten. Och så får man be om ursäkt och gå vidare. Det är liksom, det är inte helt vanligt att ibland går topplocket och man gör misstag. Så det var väl bara ett misstag, och det har man ju använt enormt då för liksom att smutskasta oss, och att vi är ju liksom otroligt hemska människor, vilket det är lite lustigt, vi känner inte igen oss i de beskrivningarna.
Mm.
Men är det någon, jag tycker ju på många sätt att det är otroligt uselt skött av de här lokala politikerna, regionala politiker, tjänstemän och alla myndigheter. Du ska veta att vi har ju liksom varit Trafikverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, kommunen, regionen, länsstyrelsen. Vi har liksom sökt ansvariga minister, vi har skrivit i DN Debatt. Vi har ju verkligen försökt säga, kan vi få göra det här? Vi vill egentligen, det är för att vi ska kunna bo kvar och att det ska fungera hela året och driva en gård. Och på den här marken, i och med att vi alltid fått höra att det är ingen som bor där. Så vi kan ju liksom inte göra någonting då. Och då sa vi, ja men då löser vi den uppgiften och skapar bostäder och piffar till det här lokala skärgårdssamhället. så att folk vill bo här. Det blir ju skatteintäkter för kommunen. Det blir egentligen den bästa affären ni gör ju kommunen eller staten. Och sen så får man liksom att allt börjar fungera och det är designat att fungera hela året med transporter, tillgänglighet, barn kan ta sig till fotboll och skola och liknande. I min värld är ju det bara basala saker, så jag förstår inte varför man jobbar så aktivt för att förstöra för just det. Så man i andra liksom sekunden sitter och säger att det här är så otroligt viktigt med att hela Sverige ska leva, eller man har små strategier och små handlingsprogram och översiktsplaner som säger just allt det här. Men det finns en enorm ovilja till att faktiskt tillåta att genomföra de här bitarna. Och det gör mig fortfarande upprörd, kan jag säga. Det är faktiskt det värsta jag varit med om.
Alltså det är ju många som har flyttat till Åland nu efter coronakrisen. Många svenskar. Och det är ju för att folk vill komma nära skärgården. Sen har vi ju på Åland också trafik som går. Det går ju färjor ut till de här öarna. Och det är ju någonting som i längden inte är hållbart när man gör det på det sättet man gör nu. Alltså det vill säga köra fossila färjor ut till öar där det bara bor några personer. Men
i brist på annat så gör man det. Men det kommer ju mycket ny teknik. Där. Vi sen på samtal med en sån här vätgasbåt här i skärgården liksom, som drivs av några eldsjälar. Så det kommer ju att förändra. Men Åland har ju lyckats bättre. De har ju också problem med avlopp och sanitet och hela den biten. Men där har man ju att man måste vara bofast och ålänning. Så det finns ju vissa så här ganska tydliga skillnader som gör att Åland lyckas lite bättre än Stockholms skärgård.
Mm. Ja, och sen har vi ju, alltså Åland är ju ett skärgårdssamhälle och vi har mycket pengar som kommer från färjetrafiken. Så att vi har ju mycket, vi har gott om pengar. Och det är ju Ålands största attraktionskraft, det är ju också skärgården. Det är ju någonting speciellt att bo ute på en ö.
Min fru har släkt som bor där i någon av de här, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, det här ö.
Någon av de här 16 kommunerna.
Ja, någon av dem. Alltså vi har ju släkt där både i Finland och i Åbo och i Åland. Och alltså när man jämför de bitarna, så dels pengar är ju en aspekt, och det har ju vi försökt i vårt projekt att säga, men om vi kan förädla vår mark och skapa tomter av det, då får vi faktiskt ekonomi i det här så att vi kan betala för infrastruktur som en bro eller vägfärja eller första VA-anslutningspunkten för kommunalt VA om man ska, eller ett reningsverk eller avfallsanläggning, och så kan ju de andra fritidshus som skulle kunna koppla på sig på den biten. Så det gagnar ju liksom alla runt omkring. Men det här är ju ren ovilja att man inte vill tillåta det.
Mm.
Så det är ju en viktig skillnad. Men Åland är ju fantastiskt på många sätt, tycker jag i alla fall. Och där finns det väl en vilja till att driva förändring. Och att det är en välvilja av de här mindre kommunerna runt om. Att lösa det så att folk kan bo och verka där.
Mm. Ja, alltså Åland har ju bara skärgården som vi kan liksom utveckla på. Sverige har ju, alltså, eller, men det är väl allmänhet, alltså i allmänhet så har ni ju det här problemet. När ni har stora städer i Sverige så kommer ju folk att liksom flytta bort för att det blir så mycket lättare. I många fall också så mycket billigare.
Ja, men så är det ju. Och jag tror, det har väl visat sig med den här covid-pandemin, när mer människor jobbar hemifrån. Urbaniseringen kanske inte är svaret på allt. Att alla ska liksom bo en fräck hyresrätt, vingla runt på en cykel och åka tunnelbana. Och det är det enda liksom normala. Och så hänvisas det också till hållbarhet och klimat, vilket är helt tvärtom. Det är ju 80% av städerna som står för utsläppen. Jag tror det värsta var de som hade en lägenhet inne i stan och ett fritidshus, för då behövde man bil och det var mest klimatutsläpp just där. Men det är ju väldigt mycket normer och attityder, det vill säga alla ska bo i tätorten, det är dumt att bo utanför tätorten, och sen kommer den här pandemin som visar på att ja, men det funkar ju rätt bra faktiskt att jobba uppkopplat, och det kanske är trevligt att ha en större tomt eller nära till djur och natur eller hav och kunna göra andra aspekter än att det bara ska vara nära med tunnelbanan till jobbet och kontoret. Så det är väl en sån insikt som vi har här. Och allting pekar ju på att det kommer vara bestående. Men i Sverige så är det oerhört svårt att, i princip omöjligt skulle jag säga, att kunna göra en sån här större samhällsutveckling. Och det beror helt på offentlig sektor och politiken.
Mm. Vad kan politikerna göra för att underlätta det här då?
Ja, men ju mer vi satt in oss vad folk säger för någonting och vad de faktiskt gör är ju två helt olika saker. Men jag tror man behöver faktiskt ge tillbaka makten till folket och låta dem bestämma. För folkviljan är ju i många fall för det här. Och jag tror det här med äganderätt och liknande, det vill säga, om inte markägaren eller de här eldsjälarna eller företagsmänniskorna får göra någonting. Men vem ska då göra det? För kommuner och staten kommer ju aldrig göra de här bitarna. Fritidshusägarna kommer ju aldrig göra de här bitarna. Så man måste ju våga släppa på investeringar, utveckling och förändring. Annars kommer det här inte gå. Så jag tror politiken skulle göra det bästa att hålla sig borta från det här. Ja. Man kan ju vända på det och säga, nej men, då får väl kommunen då fixa bostäder och arbete och driva företag och ordna allt det här till oss medborgare. Så ska vi stå där med mössan i hand och göra som politikerna säger då, starke man. Och det vi har upptäckt inom byggsvängen med det här med detaljplaner, det är ju, alltså det är ju nästan häpnadsväckande hur mycket makt man har lagt i kommunerna. Och det finns ju då risk för korruption och liknande som är ganska uppenbar, eller intressekonflikter eller jäv.
Mm.
Så jag tror för vår del som kommer, det är att både jag och min fru, liksom, vi är klassade som nollotter, och sen kommer man till Roslagen där man, alltså egentligen är man ju bara någon efter 7 generationer, och så kommer någon utifrån och ska tro att de är någonting och ska skapa förändring. Och det leder ju till liksom väldigt kraftfulla reaktioner.
Mm.
Men om man tittar på sakfrågan, liksom, vad är det vi vill göra för någonting? Är det så farligt med tillgänglighet hela året, eller tillåta elektrifiering, eller tillåta utveckling och investeringar och lösa de här sakerna? Jag tycker man mer ska titta på sakfrågorna än att det hela tiden, alltså, många av de här lokala förmågorna tror jag, de är ju nästan nervösa och tror att, men, oj, ska den här personen själv ge sig in i politiken? Ska jag konkurrera med den? Och så ska vi sitta och bråka om någon konstig lista och alla får springa runt och smöra för varandra. Vi är ju egentligen bara intresserade som entreprenöriellt av ett resultat och levererat värde. Och det verkar ju vara någonting som politiker eller tjänstemän inte jobbar med längre i Sverige. Nu är jag väldigt kritisk, men jag tycker det finns fog för det.
Nej, men det, och jag kan ju inte annat än hålla med. Jag vet ju att det du säger är ju sant. Man vill ju inte liksom vara till tjänst för dem ute på landet. För att de som sitter, och det har antagligen att göra med att de som sitter och bestämmer kommer från stan. Och de bor i stan. De bor i Stockholm.
Ja, och deras koppling till vischan, det är ju fritidshuset. Och där ska man åka ut för att bestämma och man ska liksom, ja, men sitta och elda på klipper eller såga ner lite träd och göra vad man vill ungefär. Alltså man är ju verkligen, man har en väldigt konstig syn. Jag är faktiskt väldigt besviken på den biten. Att man liksom inte respekterar att det ska fungera för andra människor. Utan man är väldigt egoistisk. Ser bara till sitt egna och gärna liksom gratisätande i den biten. Det vill säga man har inget problem. Låt mig ge ett exempel. Liksom. Vi sålde en tomt, jag tror det var 2018 eller någonting. Och så byggde de ett hus där. Jättefint. Superbra. Och nu börjar ju de överklaga. För nu har ju de fått sitt. Och då vill ju inte de att någon annan ska få någonting. Och ingenting får hända i närheten av dem. Mm. Så det är ju sånt man tampar med. Och sen den här urbana normen. Ja, men det är ju inte så att man ringer kommunen och säger, hej, vi skulle vilja förbättra infrastrukturen och gör att man kan bo och verka så att kommuner får skatteintäkter, och vi vill hjälpa till och bidra. Det är ju inte så att man gör stående ovationer, utan de börjar ju genast problematisera och finns en fel. Det är ju inte så att man ringer Trafikverket och säger, du, vi skulle vilja bygga en väg här för att få det att fungera. Ja, men det är ju så att de slänger på luren ungefär och tycker att det där är det hemskaste man kan säga till oss. Eller regionen säger, men hörni, ska vi kunna ordna en ångbåtsbrygga här så att skärgårdstrafiken kommer. Nej men usch liksom, då måste vi göra någonting. Och egentligen är ju det deras kärnverksamhet. För jag tycker att det är väldigt konstigt att deras reaktioner är så... Att man agerar med rädsla och feghet rakt igenom.
Mm. Nej men alltså, så blir det ju ofta. Det var som jag sa, det här, att det här är ju folk som bor inne i stan. Som ska bestämma det här. Men det
man bestämmer, alltså man kan ju prata om det utifrån ett... Om man tar så demokrati, vi har ju faktiskt grundlagar, rättigheter och skyldigheter. Vi betalar ju tyvärr också skatt och behöver förhålla oss till alla lagar och regler. Jag tror en lantbrukare idag har ett betydligt jävligare liv än någon som bor i Solna eller liknande och driver en firma. Man kan ju ta det här ur fritt näringsliv, att det ska vara lika spelregler i de här bitarna. Men det är väldigt lustigt med de här normer och attityder, det vill säga... Ska någon annan bestämma att våra barn inte ska komma till skolan för vi förnärmar deras livsstil om det börjar fungera här, och de kan själva, de ska ju liksom hålla på att drunkna varje gång. Man har någon romantisering, någon skansen liknande, att det ska vara på ett speciellt sätt, och där ska man ju bara vara på sommaren. Och det man glömmer bort då är ett exempel på, jag tror 1700-talet, då var det ju fler invånare här på Löpare än Mariehamn på Åland. Så det här har ju varit livskraftiga samhällen med affärer nära till skolor och folk som har liksom varit jättedriftiga. Vi har ju haft gamla vikingaskepp som man har hittat här. Så det har ju bott och verkat folk här hela året, och de har ju hävdat markerna, haft djur, jagat, fiskat och levt nära hav och djur och natur. Och liksom i symbios med den biten. Men sen 60-talet och urbanisering och fritidshus, då har hela det här skiftet blivit något helt annat. Men det är ju en ganska liten tidsperiod i det stora hela, menar vi.
Mm. Ja, men så är det ju. Alltså det är ju bara för oss som det är kort tid, vi som lever nu.
Ja, men som är, och jag tror, det känns ju också som att det är en förändring på gång. Det vill säga, den här, det är väl många som längtar ut till landet, men att många funderar på, men vänta, jag ska bosätta mig där. Och vi pratar ju inte några, alltså i vårt fall så tar det ungefär 50 minuter så är vi vid Roslagstull. Det är en timme till Arlanda. Det är liksom en kvart till Norrtälje. Det finns skolor. Vi har 5 kilometer till en ICA-butik. Det finns vårdcentral. Och liksom allt det där finns. Det finns en bensinmack. Så vi är ju inte Norrlands inland. Men jag menar då att, men kan man inte lösa det här när det verkligen är superstark efterfrågan, det finns en ekonomi i det, och den, liksom, det här är enkelt att jacka in i. Och kan man inte lösa de här utmaningarna, hur ska man då lösa det upp i Norrland?
Mm. Ja, hur är det ni lever nu? Vad jobbar ni med? Och liksom vad...
Ja, men min fru Anna jobbar på en, hon jobbar som ansvarig för ett stort tyskt bilmärke och sköter deras varumärke och digitala plattform för en digital bil. Så hon sitter och jobbar där som projektledare och kundansvarig och håller ett team på 25 pers. Jag jobbar med lite så här små strategiuppdrag, och sen har jag lagt säkert 8-9 000 timmar på all den här byråkratin. Men vi tittar väl och ser över den biten i och med att det finns en sån stor ovilja till den här förändringen. Men jag är ju van, jag har ju jobbat med företagande i runt om i världen, driver tech-startups och konsultbolag och massa annat. Så vi kan ju verkligen välja. Och så driver vi vårt lilla lantbruk idag. Som består av, vad är det, 48 gutefår och lite hästar och höns och vacklar. Men det är ju mer en livsstilsprojekt. Det är ju inte så att vi kommer bli en stor matproducent eller någonting. Men vi tycker att det är en superbra, hållbar livsstil. Vi tycker att fler barnfamiljer borde växa upp i den här typen av miljöer. Och vi ser ju hur bra våra barn själva mår i den här typen av miljö. Så det blir så här lite märkligt. Liksom. Tänk att du är, ja, men du bor på Saltkråkan Bullerbyn och det är helt magiskt. Alla som kommer hit säger, så här skulle jag också vilja bo. Och barnen älskar det här och trivs med det. Men här är då en avfolkningsbygd, för här ska ingen bo. Så, men varför skulle man inte kunna lyckas här? Det känns ju helt orimligt när alla vill bo så här. Mm. Jag tror man hade någon sån här undersökning, det var 70% vill gärna bo nära hav eller vatten och i ett eget hus på landet. Men det är klart, om man förbjuder det via politiker och offentlig sektor, ja, då är det ju omöjligt. Om de, det är ju lite, alltså vi har ju känslan att de tänker att det är tänk att det är 40 grader varmt, det är strand och alla suktar efter en glass. Och vi har precis satt upp en glassbutik. Men så kommer kommunen också att sätta ett förbudlås och stänger ner butiken. Så vi får ju aldrig komma igång.
Mm.
Så då kommer vi, jag menar, ja. Och då är det väl bättre, jag tycker att det är mer rakryggat att säga, nej men här ska ingen bo, vi förbjuder folk att bo här. Det ska vara ett sommarparadis. Det ska fungera på fritidshusen. Och allt annat är ointressant.
Mm.
Det vore ju mer okej.
Eller hur? Men det
är,
nej,
men det är
så...
väl okej. Alltså, lägg ner skolorna. Skapa någon sommarväg och gör den biten. Och sen så förbjuder man folk. Liksom, det ska inte finnas något här. Ja. Klippa av fibern, stänga av elen. Se till att folk inte får några vatten eller sanitet själva. Då har man ju verkligen löst uppgiften. Och sen liksom förhala och paja allting som kan ge någon form av utveckling.
Det finns ju politiker som påstår att de vill verka för landsbygden och glesbygden.
Ja, vi har flera lokala förmågor här som de hävdar. De pratar mycket om äganderätt och strandskydd och man ska kunna bo och verka här. Och vi har ju haft många av dem på besök och de som pratar om det och lovordar det. Det låter ju jättebra, så det innebär att vi kan sätta igång då, men det får vi ju inte. Så man säger en sak och gör någonting annat och det är väldigt frustrerande.
Mm.
Då är det faktiskt bättre att vara rakryggad och säga nej, men vi vill ha, det ska vara ett besöksmål och det ska vara fullt av friluftsliv här med en massa människor som springer runt överallt på sommaren och slänger saker och håller på liksom och släpper ut djur och beter sig. Ja, men gör det istället. Och äganderätten är satt ur spel, brukanderätten spelar ingen roll. För det är ju det man i praktiken gör. Sen ska jag säga, det finns ju bra politiker också, men det är ju ingen som verkar driva de här frågorna riktigt. Det är ju mest generaliseringar. Man får ju ofta höra från politiker och tjänstemän, men de kan ju inte hantera det här i enskilda fall. Och det är ju inte vi som är ansvariga, det är ju de här andra som är ansvariga. Och, nej, men det här är ju ett politiskt problem, nej, men det kan ju inte vi göra, det är ju det här. Och alla pekar på alla och ingen är ansvarig för något.
Mm.
Och då blir ju resultatet därefter.
Mm. Nej, men det där känner jag igen. Alltså de pratar om att det är så viktigt att få landsbygden att växa.
Ja, men så kommer man nu som en så här bidragspåse. Ja, men titta. Nu får ni bidrag här. Ja, så hembygdsgården kan ju få ett nytt kol då liksom. Och så ska alla göra vågen då. Men faktum är att de här basala alltså vägar och liknande, det ska vara små sommarföreningar och de ska fixa det här. De löser ju inget, och kommunen ska inte ta någon ansvar för vägar, och Trafikverket ska inte ha ansvar för vägar, och ingen ska vara ansvar. Alla sitter ju bara och pekar på alla andra. Och sen kommer man när det är valtider då, och så har man en liten bidragspåse, och så ska man göra någon sån här leader eller någon sån här kulturaktivitet som ska bli en fin presentation som alla kan visa upp hur mycket man har diskuterat de här problemen. Men jag menar att man måste ju våga se möjligheter. Om det finns lokal utveckling, varför inte säga så här, men bra, vad är det som krävs för att kunna genomföra det här? Och vad är viktigt för oss från samhället då, från kommunens sida? Vilken välfärd behöver vi leverera och vad är viktigt för oss? Men där är man ju helt ointresserad.
Mm.
Och det är ju samma sak i Region Stockholm eller Länsstyrelsen. Och så blir det mycket symbolpolitik och ja, men så här kalsonerbidrag. Liksom. Ja, vi fick 134 kronor här uppe i Norrland. Medan vi i Stockholms glesbygd får ju verkligen ingenting. Och sen så är det, ja, men det är föreningar som ska lösa det här. Det är civilsamhället. Och det är ju samma människor som oftast är politiker. Och så sitter de och ältar de här problemen om hur jävligt det är och att inget fungerar. Men de gör ju ingenting åt saken.
Mm.
Så jag skulle ju, handlingskraft brukar vara en bra. Man kan ju ha tappat kontrollen och förmågan att göra någonting i Sveriges landsbygd och skärgård. Och nu när möjligheterna är så stora, det verkligen finns liksom rimligt att folk ska kunna ha uppkoppling, fiber, att man ska kunna ha en skola, det är väl självklart, men man kan jobba på nätet. Det finns ju oanade mycket möjligheter med det här. Ja. Och många markägare som vill förädla sin mark och skapa tomter eller göra något företag eller liknande. Varför inte dra nytta av den biten? Alltså jag tycker ju att det är lite absurt. Mm. Jag brukar ju skämta så att man kan ringa upp till en sån här företagare och typ Svenskt Näringsliv och fråga, ja men hur gör ni då? Liksom, har ni vatten i kranen? Och hur kommer era kunder och besökare då? Kan de komma till ert kontor? Eller har ni verkligen el och glöd i lampan? Jaha, så ni kan ringa på kontoret också. För det är ju den typen av utmaningar som man försätter hela Sveriges landsbygder och glesbygder i. Vilket jag tycker är, då har man ju också satt fri konkurrens och marknaden ur spel. Det är ju inte konkurrens på lika villkor.
Nej.
Nej. Och friheter, jag menar, det här är alltså ett fantastiskt ställe att bo och verka på. Men liksom, så fort man tar kontakt med politiker eller byråkrati, eller det slutar ju bara i platt fall. Det slutar ju att vi drar i korta strået och får massa avgifter och räkningar. Och om man vill hjälpa till och bidra med det där man lovar, som är så viktigt då hela tiden i de här retoriska talen. Men det är ju bara ord. För det är otroligt mycket ordsallad. Jag menar, i kommunerna idag känns det som att alla har strateg i sin titel och alla jobbar med strategier i någon form.
Ja, de har kommunikatörer.
Jag är kommunikatörsstrateg och vi ska ha liksom en ny strategi över strategin som inte ledde till någonting. Men det lustiga är att det är ju ingen som jobbar med strategi.
Nej.
Så framför man det, då är man kritisk och då är man dum och då ska man straffas. Mm. För det blir ju också en tystnadskultur i den. Ja, men var inte obekväm nu och säg att de här strategierna har ni ju haft i 30 år. Det har ju lett till ett fruktansvärt resultat. Ska vi inte sätta oss ner och bara förenkla det här lite grann?
Mm.
Så som du hör, jag är ju ganska kritisk då, av olika anledningar. Och när jag pratar med andra, jag hade ju önskat att vi var ensamma om att uppleva den här biten. Men det verkar se ut så här i hela Sverige.
Mm.
Tyvärr. Så vi samverkar ju liksom med lite andra som har liknande tankar. Men det är ju liksom, man kan ju tro att vi sitter och får betalt för de här grejerna och fyller i blankett och hålla på med allt krångel. Men vi får ju sitta och betala det här dubbelt upp. Dels betalar vi ett högskattetryck och massa skatter och sen ska vi då betala för den här byråkratin och vi får liksom inte ens starta upp företag här. Ja.
Nej, det är väldigt underligt att man pratar hela tiden om att det ska vara hållbart.
Nej, men man pratar då, och vi har den här Agenda 2030. Det tycker jag är jätte. Vi träffar ju 15 av 17 Agenda 2030-mål. Alltså typ Östersjön, nej men Östersjön mår inte så bra. Nej, det finns inte så mycket fisk. Och ja, liksom, vi tror ju tyvärr att de här klimatgrejerna faktiskt händer. Att man kanske behöver anpassa vissa saker. Det är väl kanske en dum idé liksom, att förgifta vattnet. Eller spola ut avloppet där man badar. Det är väl ganska självklara saker. Men uppenbarligen är det ju inte det. Men det är ju 8 år kvar nu av det här Agenda 2030. Och man orkar ju inte ta tag i de här målkonflikterna som finns i allt. För jo, det kostar någonting om man behöver, liksom, om man inte kan släppa ut skiten var som helst. Eller om man behöver ställa om. Det kommer att kosta någonting. Men då måste man ju orka och våga döma av de här intressekonflikterna som är väl kända.
Mm.
Och så vi har väl blivit i det här, lite tillbaka till frågan nu sitter jag. Och det är inte meningen att vi är så här positiva, sköna människor, men i det här så är det bara, det är ett haveri och då kan man väl kalla det för det. Och ibland sitter man väl och älta lite över de här bitarna och som blir negativ och det är inte meningen, för det finns mycket möjligheter. Men ja, tillbaka till din fråga, när vi testat och vill göra alla de här sakerna, ja, då går vi bet på den biten och det är som att möta en cementvägg som man drar rakt i. Och då har vi liksom blivit sura på det och vi har blivit landsbygdskämpar eller skärgårdskämpar, för vi tycker att det här är rimligt. Vi tycker att de som ska bo på vischan ska kunna ha väg och skola eller el eller uppkoppling eller telefoni och att de ska kunna utveckla företag och sin lokala bygd eller sin mark om de vill odla eller såga träd eller vad de vill göra för någonting, så tycker vi det är toppen. Och att man borde sänka trösklarna och inte omöjliggöra den utvecklingen.
Mm. Finns det något politiskt parti idag som håller de här löftena om att utveckla landsbygden?
Ja, det där är ju en jättebra fråga. Nu ska jag säga, jag har väl alltid föraktat som politiker i under mitt liv. Det är inte ingen så här ungdomsförbund eller någonting, men jag ser det är väl mer några av de här uppstickarna. Jag tycker Landsbygdspartiet Oberoende gör bra ifrån sig. Det finns inom KD som har verkat ta ett kliv framåt de här frågorna. Moderaterna, ja. Alltså, man pratar ju väldigt mycket, men i praktiken blir det inte så mycket. Och sen har man vänsterblocket, då lokalt sett har Vänsterpartiet det faktiskt rätt bra. Så det här är ju inte heller så här vänster-högerskala, utan liksom, vilka vill driva och få det här att fungera? Och det är nog på personnivå än att det är på partinivå. Men man kan väl säga typ Sverigedemokrater här verkar ju som, ja, nej, Centerpartiet verkar ju ha övergett de här frågorna. Liberalerna verkar ju helt fientliga, det verkar vara det värsta som kan hända. Och Miljöpartiet, de verkar ju totalhata den här typen av utveckling, vilket är jättelustigt, för tittar man på miljö och klimat och hållbarhetsfrågor så är ju det, alltså det är ju på vissande händer. Det är ju där man verkligen kan göra skillnad. Men de verkar ju helt tappat fokus på de här frågorna. Och sen så är det ju så här, det är ju enklare att säga nej och förbjuda och liksom alla ska springa runt med pekpinna och bestämma då hur vi ska leva vårt liv, och det viktiga är att det inte fungerar för oss. Det är liksom det alla ungefär är överens om. Så jag tycker man ska titta på vad man faktiskt gör för någonting istället för att titta på vad man säger för något.
Mm.
Så, men vi är inte så här jätteimponerande imponerade över hur politiken har skött de här bitarna både då historiskt och i nutid. Sen kanske det blir en förändring, men det är ju otroligt trögt, och jag tror för många som är mer entreprenörer eller gillar att driva förändring, då vill man inte ha massa sådana här pekpinnar och i bakbunden i allting, och att det ska sitta någon liksom äldre här eller tant som har blivit någon sån här lokal maktpamp och springer på Rotary-möten som sitter och springer runt och bestämmer över våra liv och vårt företag och vårt egendom. Så jag tycker man ska lägga över den makten tillbaka till de som faktiskt bor på vischan.
Mm.
Och jag tror också att man tittar på alla de här intressekonflikterna som vi har här. Det har man ju i städerna också, om man ska bygga lägenheter och liknande. Det är inte så att det alltid är så välkommet om utveckling ska ske. Men där tar ju i alla fall liksom kommunerna hand om det jobbet och regionerna och myndigheterna. Medan så här på vissa när man egentligen har mycket större mål. Alltså man har ju friluftslivet, det kan vara besöksnäring, olika miljö- och naturaspekter. Och det finns ju en hel lista med krångel man hittar på. Och en ovan att utveckla. Man har ju ingen kapacitet eller förmåga att ta tag i de här grejerna. Och de här områdena skulle ju verkligen behöva samhällsplaneras.
Mm.
Och du pratar landsbygden, nära landsbygd och sådär. En gång till.
Mm. Hur tycker du att landsbygden porträtteras i media?
Jag tycker det är en ganska trist bild som målas upp. Jag menar, antingen så är det bara gulligull eller det är vi har köpt en gård här och mandelsmannaspekten liksom. Eller så är det här offret som blev kvar, liksom, den här utbölingen som aldrig lyckades ta sig till staden för att bli den här härliga karriäristen och fräcka kulturmänniskan. Så jag tycker man har ett ganska negativt synsätt och man romantiserar lite väl mycket kring de här bitarna. Och det ger inte inblick att... Alltså, det är en liten skev bild som jag tycker målas upp i media kring de här bitarna. Och det är ju alltså väldigt mycket konflikter och bråk på vischan också om gärdsgårdar och stängsel och vägar. Och det målas liksom inte riktigt upp, tycker jag, utan det blir det urbana perspektivet i det mesta.
Mm. Och sen löser ni problem själva ute på landsbygden.
Ja, om vi får. Nu får vi inte göra det längre.
Nej, det är staten som ska göra det primärt åt den.
Nej, men det är staten som man ber staten om tillåtelse. Kan vi nu få fixa lite vatten här, dricksvatten, eller kan vi nu göra så att barnen kan komma till skolan tryggt och säkert? Nej, det får ni inte göra. Vi förbjuder att göra det. Och i andra sekunden säger man att det är det här vi ska jobba med. Så det är ju väldigt konstiga signaler man skickar.
Mm. Finns det något slut på all den här idiotin som vi håller på att prata om här då? Med staten och deras inblandning i den enskilda individen?
Ja, men det är, tyvärr så verkar ju ingenting indikera, utan det verkar väl vara att man vill ha ännu mer detaljstyrning och att det ska vara mer makt till staten och politiker och kommun. Och så ska de snubbla runt med de här frågorna då. Så det är ju väldigt, väldigt lite tycker jag som indikerar de bitarna. Sen ibland kommer någon ljusglimt som är bra och sådär. Men mycket indikerar ju på att företagande och frihet och kunna bo och verka där man vill verkar ju i praktiken vara väldigt svårt att få hända. Och det blir väldigt mycket detaljstyring i allting. Hur stolpen ska stå med fårstängslet och hur djuret ska gå ungefär. Det ska detaljstyras allting i blanketter och kontroller och liknande. Så.
Ja, det roliga är också att det ska styras från EU-nivå.
Ja, och även när EU säger någonting att man faktiskt tillåter vissa saker och tycker att det är bra. Ja, då ska man krångla till det så att EU säger någonting annat och lagen säger något tredje. Så man verkar ju krångla till det och det verkar ju vara en allmän ovilja till det här. Sen kanske det är ett generationsskifte som behövs, eller när så pass många människor ändå känner att jag kanske vill testa på att driva gård eller bo lite längre ut. Att det kan finnas ett hopp om en bättre framtid där. Att, ja, om fler väljer att bosätta sig där, då kanske landsbygden och glesbygden kommer upp på banan igen och då, när det blir fler människor som efterfrågar nödvändig förändring. Men jag vet inte, det mesta känns som att politiken och bara nuddar runt.
Våra vänner i podcasten Bondepraktikan, de har ju pratat om det här med problem med länsstyrelsen, eller länsstyrelsen. Vi på Åland säger ju länsstyrelsen när vi säger det, men de har haft problem med länsstyrelsen som kommer att göra random tillslag, vad heter det, nedslag, tillsyns...
Tillsyn och kontroll, ja, men det är ju, alltså... Nu har jag måste säga att Länsstyrelsen Stockholm har skött sig förvånansvärt bra. Men frågan är ju liksom, vad är det man gör för någonting? Ta pandemin, eller när det torkar eller någonting. Det hade vi 2018 med, liksom, det var ju torka och liknande. Eller stormen Alfrida, där liksom alla träd blåser ner. Ja, men vad gör man för något? Ja, men då skickar man ju någon tillsynsperson som ska gå och titta på fåren och... gå och titta och inspektera arealer och liknande och hur man gör eller inte gör. Och så det är ju väldigt mycket byråkrati. Vi till exempel, vi grävde ju en våtmark här, vilket var, som är en sån här sak som är super att göra. Men jag tror det tog 800 timmar i bara byråkrati. Och de här bidragen, jag skulle ju verkligen rekommendera att man inte tar dem. För det blir ju bara detaljstyrning och konstigheter och faktiskt väldigt mycket risk för den enskilde. Jag tror man tappar ju väldigt mycket engagemang med de här bitarna. Och ska man centralisera allt i Bryssel så tror man på en väldigt farlig väg. Men det visar ju också med närhetsprincipen som att kommuner ska lösa det här. De kommer ju bara fokusera på sin tätort och alltså, att kommuner skulle lägga om det här är ju ganska osannolikt också. Så det kanske finns någon gyllene medelväg i det här. Men det verkar ju finnas väldigt mycket tolkningsföreträde, det vill säga ibland spelar lagar och regler och paragrafer enormt, de får enormt mycket utrymme, men ibland så spelar de absolut ingen roll. Så det verkar ju vara så här lite vad tjänstemannen eller tjänstehem eller otjänstemannen känner för där och då, eller vad som är tågordningen i kommunledningen, eller vad politikerna mumlar om för någonting just för tillfället. Man får ju fråga, vem är till för vem? Jag menar, varför tar man inte bara på den utvecklingspotential och den drivkraften som ändå finns hos lantbrukare och bönder? De vill ju väldigt ofta göra rätt för sig. Men det blir väldigt mycket krångel och många blir ju väldigt uppgivna och ja, ser nästan samhället och myndigheter som sin fiende.
Ja, och sen handlar ju mycket också om att ha tur med eller bli kompis med tjänstemannen i fråga som ska handlägga ärendena.
Jo, men det är väl den modellen man valt i Norrtälje, det vill säga, jaha, vem är det här då? Vad tycker vi om den personen och vem känner den och hur är den som person då? Men det är ju inte det myndighetsutövning, det är ju tyvärr lite torftigt och kraft att man ska pröva en sak. Det vill säga, ja men, är det rimligt med skolskjuts liksom, eller bygglov eller vad det ska vara för någonting? Då är det ju saken som ska prövas, men om man hela tiden ska blanda in vad man tycker om den här personen och bara för konstiga känslor i det här, då blir det ju väldigt snävt. Och när det inte sen går att överpröva i en domstol eller något, eller domstolarna också börjar ha massa känslor och tycka massa saker, då blir det ju inte, man sätter ju hela liksom spelreglerna och förutsägbart, rättssäkerheten, allt är ju satt ur spel. Och vem som äger vad, alltså, det brukar ju vara bra en demokrati att hålla reda på liksom mitt och ditt och vårt. Och jag vet inte, den här politikens uppgift har varit att förstöra allt som är mitt, ska man förstöra. Och allt som är mitt ska bli ditt eller vårt. Och det som är vårt, det ska man ge till någon kompis. Liksom, här får du lite fastigheter och byggrätter. Eller här fixar vi en liten upphandling till dig så att det blir bra för dig. Det kanske inte var det som var uppdraget. Så jag saknar lite de här visionerna. Vad vill man egentligen?
Det finns ett bra citat av Ayn Rand som jag tycker om väldigt mycket. Som kommer från The Money Speech från Atlas Shrugged. Och det är lite fritt översatt i engelska. Att när du behöver be om tillstånd för att producera av människor som inte producerar någonting, då kan du veta att ditt samhälle är utdömt.
Ja, och det är väl en himla bra beskrivning var man befinner sig just nu. Det är väl, jag drar ju paralleller till när Sovjetunionen föll. Hur kommer det sig att de här åkermarkerna som inte levererade så mycket mat helt plötsligt producerade 40 gånger mer mat? Det var ju samma åkerplätt, men när Sovjet föll och den byråkratin, då var åkern 40 gånger mer produktiv. Det kanske är liknande fall här i Sverige då, med att ja, de som inte producerar eller gör någonting har fått alldeles för mycket att säga till dem.
Ja, så nu får man ju EU-bidrag för en åker och sen spelar det väl inte jättestor roll om man optimerar. Man gör väl så billigt man bara kan med den åkern.
Alltså, det finns säkert den aspekten, men jag tror väldigt många har ju tror att det ramlar ner guldpengar från EU och massa EU-bidrag till höger och vänster. Faktum är ju att det finns ju knappt någon lönsamhet ens om det skulle vara subventionerat med bidrag. Det är ju så dålig lönsamhet det här. Och så många som har åsikter om det. Så jag tvivlar om det är ens det. Men man kan väl säga så här, det kan väl inte vara så farligt om självförsörjningen skulle gå upp. Och det fanns lite mera mjölkgårdar eller kossor eller får eller folk som odlade sina åkrar. Det vore väl en ganska bra grej. Men det tycker man ju uppenbarligen inte. Utan man ger något pacificeringsbidrag så att det blir minsta möjliga. Och det blir ju inte bra. Om du tittar på självförsörjningen i Sverige så är den på väldigt låga nivåer.
Ja, det är för att det finns att handla i butikerna.
Ja, men det är ju inte där maten framställs. Utan det är ju många som ändå vill ha lokalproducerat och slippa liksom att man ska fiska upp laxen i Norge, skicka den till Kina, lägga den i en burk och sen gå in i butiken och köpa den här norska laxen. Alltså, hur kan det vara ekonomiskt försvarbart? Men det har ju ändå blivit det nya svarta. Så jag tror, men där är det en ökad medvetenhet. Men att man, liksom, det är väl klart att lantbruk, om vi vill odla potatis så kan vi få göra det istället för att EU ska och staten ska bestämma om vi får stoppa en potät i jorden. Det blir lite så här, det blir nästan löjligt. Eller jag kommer ihåg att träffa Ulf Kristersson faktiskt. Det var 2019 tror jag. Han pratade om hur viktigt det var med företagen och att det var bostadsbrist i Stockholm. Och jag sa, men vad bra, då löser vi det då. Vi bygger bostäder och sätter upp lokalt näringsliv och gör det då. Men det verkar ju inte vara intressant om det inte är, skulle det vara till Solna kanske man kunde få göra jättemycket eller in i stan. Men så fort du kommer till landsbygden eller vischan, då är inte det intressant längre.
Mm.
Och då är frågan, har man olika lagar och är det samma lagbok, eller har man, ska det bara vara särlagstiftning och missgynnande för alla som är utanför tätort?
Vad tror du att det beror på då?
Nej, men jag tror att det är den här urbana normen, det vill säga man har en norm och attityd över hur det ska vara liksom. Så här är mönstermänniskan. Man bor i ett radhus eller i en förort och det är nära till jobbet, och sen har man fritidshus och där spenderar man sina 5 veckor som arbetsgivaren, det stora företaget, har gett dig. Och då ska du göra så här för att vara en god människa och medborgare. Medan i praktiken nu så kanske folk efterfrågar mer frihet och kunna göra lite mer vad de själva vill och kunna bo och verka där de vill och driva företag i en annan fattning än storbolag.
Om man kollar på till exempel Frankrike, där är ju bönderna, där kräver ju bönderna sin rätt genom att åka in till stan med sina traktorer och spruta gödsel på fasadväggar. Tror du att en sån attityd i Sverige skulle göra att politiker tog dem på mera allvar? Du vet, mera,
ja, det tror jag absolut. Jag tror det som gör oss lite annorlunda är att vi har ju perspektivet, vi har ju både urbana i och med att vi har bott där, vi gillar ju det på ett sätt. Men, och så kommer man ut till vischan och ser det här. Jag är faktiskt förvånad över att de reaktionerna med protester och liknande, eller att folk ställer traktorer eller sprutar gödsel eller lämnar ruttet ensilage utanför kommunhuset. Jag skulle ju säga att det är ju en väldigt sund reaktion. Jag förstår inte att man har tystat folk så pass hårt på vischan att de inte gör sig hörda. Det är faktiskt, jag är förvånad. Jag tror den franska modellen är mycket mer framgångsrik.
Ja, eller den danska där de kör lastbilar in i städerna och parkerar dem mitt på gatan så att ingen kommer fram.
Ja, men det tycker jag är utmärkt. Alltså mer civil olydnad och verkligen säga från till överheten att det här fungerar inte. Men där är det ju väldigt tyst, upplever jag i alla fall. Från, alltså om du tar intresseorganisationer som LRF eller de här. Man är väldigt anpassningsbar och tyst. Och sen så knyter alla fickan, alltså näven i fickan och sitter och svär hemma de här grejerna. Det här borde man ju mer kunna liksom... göra sin röst hörd, tror jag. Så jag själv skulle tycka det vore ganska rimligt med tanke på alla absurda saker som i alla fall vi fått uppleva under de här 7 åren. Och då kan man ju tänka sig någon som är bonde på riktigt och försöker liksom, det är deras jobb och livnär sig på den biten. Man skulle ju bli helt galen, och det blir väl de flesta också, så lägger de ner verksamheten. Men det är väl bättre att göra sin röst hörd.
Mm.
Att skaka om lite grann. Så det skulle jag tycka var en bättre approach i alla fall.
Har du ägnat dig åt civil olydnad förutom att skicka bilder på pistoler till folk?
Alltså vi har ju faktiskt... det är klart man har gjort någon bus någon gång eller någonting. Nej, alltså, som tur var så har jag aldrig pratat med så mycket politiker tidigare eller offentlig sektor, alltså de här otjänstemännen som jobbar då på kommuner och regioner och överallt. Utan bor man i städerna så kan man ju faktiskt leva ett liv utan att ha någonting med dem att göra, vilket är jätteskönt. Men på vischan är man ju beroende av det, så vi har inte gjort något sånt tidigare och har vi inte upptäckt, när man bor i stan så har vi inte varit sådana här hemska saker liksom, utan det är nog med att man blir jäkligt upprörd när man inte kan leva sitt liv och få friheten som, och liksom att det fungerar när man hindras att göra den biten. Nej, men då blir man ju mer desperat och då blir man ju mer sugen på de här civila olydna grejerna.
Om vi pratar lite om visionerna,
det är ju inte rätt att stå och skrika. Nej, men om man säger så här, det är ju inte rätt att hota eller göra, eller det är ju mer ett utlopp för jäkligt mycket frustration när ingenting fungerar och alla bara pekar på varandra och ingen tar ansvar. Och det är väl något som jag personligen tycker är ett jäkligt dåligt ledarskap, och det är en dålig styrning.
Om vi pratar lite om visionerna då, hur ser du framtidsvisionerna för skärgården och glesbygden? Och vad kan man göra för att komma dit, för att nå det?
Alltså för det första är att man måste våga se möjligheter. Det finns en enorm potential. Det är en fantastisk miljö att bo och verka i. Speciellt den här stadsnära landsbygden som är att du kan verkligen jobba på kontor inne i stan och samtidigt kunna bo på vischan. Det tror jag är grymt verkligen. Jag tror också det här med mängden tid man spenderar på kontor och hur mycket man kan jobba uppkopplat och liknande innebär ju en jäkla möjlighet för skärgården. Så jag skulle säga för så här, barn och barnfamiljer och även liksom folk på äldre dag som väljer att flytta till skärgården. Ja, men det är ju en vinnare. Det finns så jäkla mycket bra värden i de här bitarna och det är en jäkligt trevlig miljö att bo och verka i. Så där, det ser jag jäkligt positivt på. Och skulle bara politiken eller liksom statsmakten eller offentlig sektor våga se möjligheter, våga testa och inte vara så livrädda för minsta lilla förändring. Och även ibland får man väl liksom säga att medborgare, man kan ju inte bara sitta och gnälla överallt och vara utvecklingsfientlig. Så man måste ju också våga se att ja, men det här kanske inte är så dumt att våga släppa på lite utveckling. Och vad kul att någon vill satsa och vill utveckla och vill göra någonting. Man kanske ska låta liksom, försöka med den grejen. Och tillåter man det så tror jag att det kommer bli väldigt många som vill bo, verka, driva firmer på den här typen av platser framöver. Och det tror jag speedas upp av hela den här covid-19-pandemin.
Mm.
Jag tror den trenden var liksom igång tidigare. Jag menar, titta vad idag liksom. Det är ju slut på plankor för att bygga altaner och tryckimpregnerat virke. Jag menar, det går ju knappt att få tag i ett frö längre till en tomat för att allt är slut. Jag menar, uppenbarligen så tror jag att vi människor tycker om liksom att bruka jorden och vara med naturen och liksom göra allt det där. Varför inte tillåta det? Men kanske en ny tappning där det fortfarande liksom finns basal service och man kan liksom handla remote eller göra bitar. Jag tror att det här kommer gå in i någonting nytt och jag tror personligen att det kommer bli väldigt, väldigt bra. Och det vore toppen om offentlig sektor och politiken inte var sist på bollen i allt.
Märkte ni av coronapandemin?
Alltså här ute, det var ju helt absurt. Alltså, när vi fick till den här vinterbron som jag nämnde tidigare, då blev det ju extremt mycket mer människor. Det löste ju i varenda stuga i princip. Och sen kom covid-pandemin. Alltså då var det ju rena rama midsommar hela året. Så det har ju varit fullt i stugorna hela tiden. Så vi har ju märkt att det är mycket mera människor här. Det är fullt på parkeringarna. Alltså det går ju knappt att gå ut i djurhagen så är det liksom en jäkla massa människor som bor här numera. Så vi har ju sett att det är mycket mera människor här. Och det kanske ökar på takten till förändring. Det vill säga att andra... Ja, men, fan, det kanske vore ganska nice med året runt vatten eller uppkoppling och man kanske skulle ha fiber även på landet liksom. Det kanske inte vore helt dumt. Så vi har ju sett helt nya mönster. Det har nästan varit mindre under sommaren skulle jag säga än under vintern och under våren. Då var det ju så jäkla mycket människor här.
Så du tycker det låter nästan lite som att du kanske tycker att den här pandemin ändå har haft sina fördelar för landsbygden?
Alltså det är ju en hemsk grej hela den här pandemin. Det är ju vidrigt när pesten går. Och det påverkar, tror jag, alla negativt. Om att det är några så här ljusglimtar i de här bitarna så är det väl i princip att många har upptäckt ja men vänta, det finns en landsbygd och en skärgård i Sverige. Jaha, fan man kan bo där ute. Det kanske inte är så dumt. Och ja, det är kanske inte alltid så kul att hålla på och trängas på tunnelbana var på kontoret hela tiden utan det gick ju bra att jobba remote och sen kan jag gå ut och fiska eller paddla kanot eller gå ut och simma eller leka med barnen i trädgården eller springa på något fält. Så jag tror att det här har bidragit till alltså det blir som en reaktion mot urbanisering och att det blir decentralisering igen. Så det finns ju absolut sådana positiva aspekter i den här biten.
Mm. Det är ju ingen som längre reagerar på att man ska podda digitalt. Före pandemin då var att träffas det normala. Jag kunde liksom åka ner till Malmö för att podda med folk. Alltså kunna åka iväg en hel helg för att spela in tre poddar. Men nu händer det inte längre.
Nej, jag upplever samma. Jag sitter ju liksom och jobbar ibland internationellt eller seminarier som man kan vara med eller kontakt med folk och sitta med videomöten. Alltså det har ju fungerat bra sedan typ så här 95. Men nu verkar ju alla upptäckt att det fungerar utmärkt hela tiden att göra de grejerna. Och det är ju för att man har tvingats till den förändringen.
Ja, man slipper köra bil, man slipper hålla på och bära saker. Man, alltså,
ja, men det är ju så jäkla skönt att slippa det här, de här transporterna. Alltså sitta och pendla fram och tillbaka och det ska vara måndagsmöte klockan 08.45 och det bara kloggar med trafiken. Och alla ska vara på samma ställe, precis samma tillfälle. Så det är väl en sån bit som jag tycker är jäkligt skönt att minska liksom, transporter och få mer tid till antingen jobb eller ledetid eller fritid. Och sen jag har ju varit extremt mycket folk som varit ute med båtar och seglat och motorbåt och liksom friluftsliv och hela den biten. Och det är ju på ett sätt toppen. Sen tror jag liksom, det visar väl också på att ja, men det måste ju också fungera även där då. Det kanske inte var så dumt att vara där mera. Så absolut så tror jag, och det tror jag är bestående förändringar som kommer hålla i.
Mm.
Och det är väl samma sak om man ska jobba hemifrån, men då kanske man vill ha ett större hus eller man kanske vill ha, alltså i vårt fall tittar vi på typ ha, alltså som ett, att det finns kontor i en krog så man kan gå iväg dit och ha möten eller sitta och jobba där för bara för att byta miljö, men man kanske inte behöver åka in mitt inne i Stockholm och inte hitta parkering, utan liksom, det går utmärkt att bara så här, promenera bort några kilometer och så kan man sitta där och jobba och få, liksom, käka lite god mat och kanske träffa några i alla fall.
Mm. Ja, alltså båtpriserna har ju gått upp extremt mycket nu. Vi får hoppas på att de går ner lite för att jag vill köpa en snipa.
Ja, men, nej, men båtpriserna har ju gått upp. Det är ju nästan slut på båtmotorer och liknande. Och sen är det ju samma sak. Alltså tomter och villor och bostadsmarknaden, det har ju stuckit, alltså priserna har ju rusat iväg dramatiskt här. Och framförallt typ i, ja, men i Jämtland har ju priserna skenat, och det är ju väldigt mycket runt om ute i landet som priserna drar iväg. Sen vet man ju inte, liksom, ja, det finns väl två sidor av den biten också med bostadsbrist och dyra bostäder, men här finns det finns en möjlighet i de här bitarna. Men tänk om man inte behöver åka bil varje dag, utan man kan sitta och jobba uppkopplad, och de där extra timmarna kan man antingen jobba eller få lite mer fritid. Och, alltså jag vågar se möjligheter i den biten. Och återigen så tror jag de här gamla recepten på, ja, men låt oss bygga liksom, lite handelslader, ett centrum, och så bygger vi lägenheter och där kan vi ha lite tunnelbana. Det är ju ett gammalt föråldrat recept. Kan man inte våga testa något nytt där man kan få in liksom hållbarhet, andra aspekter än bara kortaste tid till jobbet, vore kanske toppen. Och jag tror ju även socioekonomiskt med lägenheter och liknande bidrar till, ja, men vi ser ju det med utanförskap och ökade klyftor, hyresmarknaden eller att det skjuts och sprängs på gator och torg. Det kostar väl också pengar liksom. Medan allt på vischan, det är bara bidrag och allt är dåligt ungefär. Det finns ingen lönsamhet. Och titta på Norrland vad som händer med alla industrisatsningar där uppe. För det kommer ju krävas att det är vanliga människor som bor där också. Och att det finns skola och restauranger och frisörer. Så man måste ju ta det här samhällsbygget vidare. Det kan ju inte bara vara att nu bygger vi en industri här och det finns inga människor. Det kanske inte är helt rätt.
Nej.
Tänker jag då.
Mm. Nej, men det är alltså, pandemin har ju förändrats så otroligt mycket som jag tror att kommer att bli permanent. Alltså bara sådana här små saker som att nu är det inte tabu att ha på sig ett munskydd längre. Och tänk hur det kan bli i framtiden när vanliga influensor går och folk börjar använda munskydd dagarna efter. Alltså bara sådana små grejer. Och just det här också med att kunna jobba hemifrån. Jag minns hur jag var emot det här med att spela in online i början. Och verkligen inte villa. Och så höll jag på så pass mycket att jag till sist fick corona av en poddgäst. Och sen när det blev den här totala nedstängningen, och då fattade jag ju att nu måste jag anpassa mig, och nu är jag ju liksom kunna bo på Åland. Och
hur har det varit då liksom, har det varit så förfärligt att göra det?
Nej, det har varit helt otroligt. Alltså folk accepterar ju också den här ljudkvaliteten. Mitt ljud är ju alltid bra eftersom jag har bra utrustning. Och gästernas ljud är för det mesta bra för att idag är mikrofonerna så bra. Men även om gästens ljud är lite sämre så har man hög acceptans för det. Och nu finns det ju också bra program, det som vi använder nu, som spelar in lokalt på båda datorer istället för som många gjorde förut, att de satt igång att de spelade in liksom ljudet som de hörde i sin dator från gästen som kanske satt på Zoom eller på Skype. Och då blev det jättedåligt ljud för gästen och bra ljud för den som hade podden.
Men det där blir ju också så här att det kommer ju komma hur mycket utveckling och som produkter och tjänster och teknologi inom det området. Så det kommer ju verkligen möjliggöra det. Och det kommer ju vara ett globalt fenomen. För jag menar så här, det finns ju möjligheter med de här bitarna. Och vissa grejer, om man tittar tillbaka, hur man liksom har levt och verkat. För vår del har det inte varit en stor, så här jättestor förändring. Utan det blir mer uppenbart att väldigt många vill liksom göra den här drömmen de har om sitt drömboende eller bo lite längre ut. Helt plötsligt är det möjligt och de kan skaffa hund eller häst eller någonting. Och det ser man ju liksom, ja men det, visst, teknologin kanske harvar lite i början och sen upptäckte alla Zoom och folk löser ju det där. Ja. Men att förändringen kan ju sitta långt inne och tyvärr så kanske det krävs de här liksom, en pandemi för att ändra, för att skapa den, tvinga fram den förändringen. Men jag tror ju många som kommer vilja vara kvar i den biten.
Mm. Ja, för, när vi en gång har vant oss liksom.
Ja, men jag hör de flesta större firmerna, liksom de flesta drar ju ner kanske 50-70% på kontoret. Man är på kontoret när man träffar sina jobbarkompisar kanske två bestämda dagar för man vill träffa varandra. Man kanske gör någonting annat och sen sitter de flesta ändå med burkarna och Zoom och träffas och liksom producerar massa grejer. Så det fungerar. Sen är det ju inte alla yrken som klarar det. Det är ju svårt för en skogsarbetare att sitta med dataskärmen och köra maskinen. Men jag tror den utvecklingen är ju här för samma. För jag tror ju det är ganska bestående bitar. Och då måste ju så här kommun, region, staten, de måste ju också ställa om i det här. De kan ju inte fortsätta med deras liksom drömvision om att alla ska bo i hyresrätt, vigla runt på cyklar och åka tunnelbana. Det känns ju jäkligt förlegat, tycker jag.
Mm.
Och då menar jag så här, ja, men ska vi testa då? Vad är som är så farligt att låta någon annan investera tid, pengar, mark, energi för att testa någonting annat? Så farligt kan det inte vara.
Mm. På tal om skogsarbetare, de nordsvenska hästarna, jag antar att det är nordsvenska brukshästar, använder ni dem i skogsarbete eller på gården?
Alltså vi är alldeles för dåliga skogsarbetare. Hästarna har inget problem med, utan det är vi som är kassa. Så vi har sagt att vi ska lära oss den biten så att de drar timmer och liknande. Mer som en sån här, jag vet inte, det är någon sån här gammal dröm man har, gå runt med hästar som drar timmer. Alltså hur ballt är inte det?
Ja, sen är det ju framförallt det som är häftigt med hästar i skogsarbete, att du gör ju ingen åverkan på naturen.
Nej, och de är jäkligt duktiga. De tar ju sig fram överallt. Så det är på listan över drömmar att förverkliga. Så Anna, min fru, vi har skaffat en liten hästvagn och även så här lite små gamla jordbruksredskap och börja tömköra och dra runt där. Så det är ju en jävligt ball grej. Och där ligger att dra timmer i någonting som vi ska läsa. Vi har sagt att vi ska ge oss fan på att lära oss den grejen. För det verkar jävligt ballt faktiskt. En kul upplevelse. Det kanske inte är så ekonomiskt försvarbart, men en kul grej att lära sig. Och ballt att jobba med så här stora arbetshästar som alltså att jobba med hästarna är ju en ball grej.
Mm. Ja, det kommer ju tillbaks nu också.
De här gamla grejerna kommer komma tillbaka. Men det blir också en annan tappning. Det kanske inte är så att man så här, nu ska vi göra produktionsskog och göra, utan ja, men det här är ett kul sätt att göra det på. Låt oss testa den grejen och såga lite eget timmer och göra lite sådana grejer med hästarna, mer ur det här kanske kultur och traditionellt sätt att bedriva skogsarbete.
Sen finns det många tillfällen där maskiner inte tar sig fram, men där hästar tar sig fram. Så att i modernt skogsbruk så går det att använda hästar på ett bra sätt, alltså där de är effektivare än maskiner.
Ja, men det ska vi absolut testa. Och vi tror ju liksom så här, vi driver ju, alltså, det är ju verkligen ett småskaligt lantbruk och så här skärgårdsjordbruk. Så vi ser ju mer att, alltså, ja men ta så här Gutefors, det är ju inte så här, åh herrejösses vad förmögen man blir på det. Men det bidrar ju till att man håller marker öppna. Det blir, alltså det känns bara så jäkla rätt att göra den grejen. Så vi ser väl det som, ja men visst, det är ju mera hobbynivå på det och den biten, men det känns väldigt rätt och det ger så jäkla mycket glädje. Jag menar, när våra barn springer ut på morgonen och håller lammen och springer runt och leker med dem, det är ju bara lycka rakt igenom. Eller när så här, 5-årig dotter rider runt på nordsvensk här på ön. Alltså det är ju lycka och glädje. Och vi tror ju liksom att, vi hoppas ju på att barnen liksom, att fler skulle ta, om fler liksom spenderade mer tid i den här typen av miljö, så finns det så jäkla mycket fina saker och roliga saker som skapar starka minnen och liksom glada barn helt enkelt. Så vi tror ju mycket på den grejen. Och liksom, det här är ju liksom så här kultur och de grejerna som man nästan håller på att förvinta idag och ta bort hela den grejen, medan de flesta mår ju fantastiskt bra när de är med så här djur, natur och hav. Det ger jäkligt mycket glädje och vi tycker att fler borde få uppleva det här. Så tänker vi i alla fall.
Jag förstår. Jag kommer att behöva avsluta lite tidigare idag än 2 timmar, men jag vill tacka för det.
Nej, men jag tycker, vilket kul samtal. Det blir ju så här, det kanske är svårt att sätta sig in när man bara för ett samtal om det, men vi tycker det är jäkligt tråkigt att det inte är enklare att kunna få till liksom, bra nödvändig utveckling. Det mesta går att lösa. Och vi vill så här förvånade. Och om det är så jäkla omöjligt så nej, men då är det väl bara att lägga ner verksamheten och liksom göra det. Men vi tycker det är trist. Vi tycker att det är en bra vision. Vi tycker att det ligger rätt i tiden. Och vi tycker snarare att det är politiken och myndigheter och offentlig sektor som måste ställa om. Man kan inte hålla på och bete sig på det här sättet. Mm. Det funkar liksom inte. Och sen tycker jag du ska komma ut och testa rida lite hästar och hälsa på vid tillfälle.
Det ska jag absolut göra. Jag ska hitta till när jag är i närområdet nästa gång.
Ja, men du bara svänga förbi. Det ligger ju väldigt så här, nära. Och det ligger nära Åland och allting. Så jag menar, är du ändå där så tycker jag absolut att sväng förbi. Och hälsa på liksom. Vi tycker det är rimligt. Vi skulle ju bli glada om flera ville göra den här typen av projekt. Vi tror ju bara att det finns bara bra saker i det. Man skulle kunna skala upp det till 500 eller 1000 samhällen i Sverige utan problem. Och det skulle fungera.
Då tackar jag dig tusen tack, Johan Pensa, för ett jättetrevligt samtal.
Tack själv, tack för att jag fick komma till datorn och ha så här trevligt samtal på en, vad är det? Är det måndag kväll?
Det är måndag
vi spelar in. Tack så hemskt mycket och kul att höra en ålänningens perspektiv i de här frågorna.
Och till dig som har lyssnat vill jag tacka för att du kommer tillbaka och lyssnar vecka efter vecka. Också dig som lyssnar första gången vill jag tacka så jättemycket. Och hänvisa er till min hemsida www.samtal.ax där ni kan tipsa om nya gäster och läsa mer om den här podden. På bulletin.nu så kan ni få ta del av de här samtalen 7 dagar innan om ni är plusprenumeranter, så blir det. Och om du inte vill bli plusprenumerant så kan du hjälpa till att stödja den här podden genom att gå in och dela den. Du kan ju hitta den på alla ställen där poddar finns. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.